Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Då välkomna er till Vasapodden 185:e episoden faktiskt. Och ingen mindre ställe än att vi står här i Eldris. Sista kontrollen innan målgång på söndagens Vasalopp. Och det är 100:e Vasaloppet som ska köras här på söndag. Och det här har ju blivit tradition. Jag ville säga fjärde gången, men Stefan rättade oss att det här är nog tredje gången som vi kör livepod. Så här innan Vasan, torsdagen innan Vasan. Och för er som inte tittar här idag så är det också, eller kanske tvärtom, för er som lyssnar så finns den att titta på YouTube. Så den finns där, kommer ligga där och vi är live där nu. Och annars som vanligt i poddform. Och här har vi vår praktikant Axel. Det här är ditt, jag sa ju det förra podden, det här är ditt examensprov där.
Ja, men exakt.
Bra lampor har du fått där.
Bra lampor och jag tror det kommer bli en väldigt spännande kväll. Vi har ju flera intressanta gäster. Vi har ju tandemgubbarna som...
fint folk som står här bakom.
Ja, de kör sitt, ja, men de har kört över 30 Vasalopp. De kommer få berätta mer om sen. Vi har David Nilsson från Ski Classic och ja, men... Sen har vi även er tittare som har fått ställa en del frågor som vi hoppas kommer komma upp under kvällen. Men vår första gäst är ingen mindre än Stefan Palm.
Ja, frågan är om han är en gäst. Det var vi diskuterat. Det är lite tveksamt.
Nej, jag blir lite orolig då, men ja. Vi kör så.
Fast det var ett tag sedan du var med i Vasapodden.
Ja, det var väl, vi var väl någonstans efter Orsa där, va?
Kanske var, ja, precis.
Vi hade haft premiären och vi satt och gjorde lite analys på hur hösten
just
hade
det,
gått. Och
just det.
Sådär, så.
Men du, nu står vi här några dagar innan, är det skidvärldens skidsäsongens höjdpunkt eller?
Ja, men det måste man väl säga att absolut säsongens höjdpunkt på alla sätt och ännu mer än någonsin tänker jag liksom att det är ju så här att för motionärerna så är det ju alltid säsongens höjdpunkt. Men nu tycker jag också att det visar sig att det är ju allt mer elitens höjdpunkt. Och nu är det ju också liksom ett alldeles speciellt år i år. Så alltså, det här är ju höjdpunkternas höjdpunkt. Alla kategorier skulle jag säga. Och så det är kul.
Och det står här, och Runar kommer också att titta in snart. Men Runar var här och tittade och sa, gör ingenting med spår. Det här blir propaganda på söndag.
Ja, nej, men det är ju så. Det är ju fantastiska förutsättningar nu och nu får vi hoppas. Det har ju varit så några år att det har varit så här ett par, tre dagar innan och så har det kommit ett snöväder. Så ja. Man vågar väl inte säga för mycket. Men,
du har ju aviserat inte start här. Kan man säga inte start? Att du ska inte åka. Men när du ser det här, är det inte så att du kommer knacka på laggar och säga att du gör ordning mina också?
Jo, så kan det ju vara. Men jag ser lite grann att det kanske är starten på någonting nytt då. Så det, jag ser det så lite grann.
Ja, du ska ju få åka på tandemskidor.
Ja, jag hörde det nu. Så vi, ja, det får vi ta sen.
Ja, men skämt åsido, Stefan. Det är många som undrar. Och jag får ganska ofta den frågan. Liksom, vart är Palm? Och Palm har inte, du har inte tävlat än i år. Du har inte tävlat i år.
Nej, jag har ju stått vid sidan i år så... Det blev ju en speciell säsong med fjärde vågens corona och det blev mycket, mycket på jobbet och mycket sjukskrivningar och sådär. Så jag fick ta lite ansvar där istället och försökt att träna i kapp. Så kom det lite sjukdom och lite sådär. Så det har varit lite stolp ut för mig.
Men inget ont som inte har något gott med sig. Och då liksom, du har ju följt det här, eller det, ja, men det har följt sig klassiska laget på hemmaplan. Så vi ska samla ihop lite här. Liksom, januari har gått och vi har tävlat och vi har haft många lopp och ja, olika lopp. Vad har du för känsla om du bara liksom, stort från Ski Classic håll? Vad skulle du säga då?
Nej, men om man tittar på Ski Classic så tycker jag att det har varit en succésäsong så långt. Vi klev ju in i SVT och vi fick ju en mycket, mycket bredare publik och vi började ju nå ut och det syns ju verkligen när det hörs på stan och i media. Så det är fantastiskt sett ur Ski Classics perspektiv. Så det är ju vi väldigt glada över och jag tycker också att alla verkligen tummar upp på det. Och sen så för laget så tycker jag att vi, det har varit en utmanande januari tycker jag. Det har varit lite stolpe ut men man har hela tiden känt att, liksom, att laget är där, formen finns. Alltså, det finns mer än vad som har visat sig tycker jag under januari. Och ja, så fick vi ju här nu då Tartu på slutet som visar att vi verkligen är med.
Det var lite stolpigt. Eller det var...
Lite stolpigt.
Det var lite stolpigt. Ja. Lite då.
Jag skulle nästan säga att han satt i krysset då.
Men du, så har varit upp till Orsa nu lite snabbt. Hade du träffat några åkare?
Ja.
Jag fick en feeling där på en gång.
Jo, men det var ju superfeeling på alla våra fyra herrar som jag fick möjlighet att träffa där. Så det känns som ett väldigt lugnt gäng och känns som att Tartu och den, så att säga, den uppturen som vi fick där, det var precis vad vi behövde.
Jag hörde att det hade glömt sängkläder.
Ja.
Jag tror det kan vara en cykling att Ida plockar ur dem.
Tror du det? Ja, det kan vara så att det är ett maktförhållande. Det är psykologisk krig.
Men du, några dagar innan det brakar loss. Vad har du för, om vi tänker sportsliga feelingen nu då? Vad tror du? Nej, men diskuterar du och bilen packen upp?
Nej, men om vi ser det så kan man väl säga att nummer ett så är det ju att med de här förutsättningarna så har vi ju ett väldigt snabbt lopp framför oss som där jag tror att Herrkrungan kommer gå snabbt nästan ifrån början. Och jag tror vi kommer få se en fortsättning på det som Ski Classics-loppen har varit så långt i år. Det vill säga det är action från början och det gäller att vara med och tävla högt.
Jag vet att det pratas om rekordtider och rent så man kan bräcka det på en gång.
Ja, men varför inte? Absolut. Vi kör mer offensivare i Ski Classics än någonsin och det är bättre konkurrens än någonsin, så varför inte? Det kan absolut ske.
Vad tror du om söndagens lopp då, utgångsläget? Vilka åkare ser det som farliga på startfältet och startlinjen?
Nej, men vi måste ju se naturligtvis att förra helgens etta och tvåa, Emil och Andreas Nygård, de är ju, tycker jag, de två stora favoriterna. Så med ett snabbt lopp och en, så att säga, en aktiv körning så tror jag att de två får gälla som favoriter på här sidan. Och sen på tjejsidan så tycker jag att Britta och Lina med sin erfarenhet och sin rutin får gälla som favoriterna.
Ja. Ragde gick ut igår och sa att de var stor favoriter.
Ja, men
allt annat än seger var fiasko.
Ja, men det är väl Real Ragde som...
De pratar i sitt eget mål. Alltså. Ja, vi har pratat mycket om det här, att Vasan vinner man eller förlorar man.
Ja.
Och lite så är det väl.
Ja.
Men Jörgen Brink gick ut och sa här innan att Vasaloppet behöver en svensk segrare. Och jag tror att du kan hålla med om det, eller?
Ja, absolut. Och det hade ju varit fantastiskt om vi fick det här nu då, liksom 100 år efter vi satt igång den här traditionen. Så absolut, det är väl dags för nu. Det är väl ett tag sedan.
Brinke åkte tjejvasan.
Ja, åker även på söndag med tv-kamera.
Ja.
Thomas Bing, får vi inte hoppas vinner då?
Nej, Thomas Bing kom ju. Han gick ju i sommaren att han skulle vinna. Ja. Nu har han studsat tillbaka i självförtroendet.
Ja.
Han kom 42 i Lacht. Jag tyckte att det var ett jävla. Nu var han i form. Så nu går han på seger här. Ja. Du ska vidare till Agge, eller? Du hade någon fråga? Du är
ja, vi har ju ändå fått in lite tittarfråga. Och den första som kom in, ja, men den som har varit med i podden under flera år vet ju att den här kepsmössan har ju varit en... Ja, men något som har hållit i liv flera år i podden.
Ja, den dök ju upp där många år sedan och den lever ju kvar än. Och ja, Stefan, du och Lars, det var ju nästan att ni liksom trodde att den skulle återkomma i modet också.
Ja, det är ju så här spännande vad som får det att fastna. Ja. Liksom, man blir berömd för kepsmössa, man jobbar ett helt liv och så blir man berömd för kepsmössa. Nej, men den dog väl med coviden tyvärr. Ja. Så vi får väl återuppliva den på... Söndag och
kanske... Ja, den finns ju, om man vill ha en sån.
Ja, det finns ju. Den här finns ju, ja, absolut.
Och Vasaloppet firar ju 100 år och då borde ju ändå lagren av 57 Ski Team komma ut med en...
Vid seger kanske kepsmössan lanseras framåt vårkanten.
Ja.
Det man kan garantera det är att lagren av 57 Ski Team alltid hittar på någonting som är spännande. Försöker du göra något som överraskar så absolut.
Det där var en cliffhanger kanske?
Ja, det är mycket bollar i luften här.
Ja. Ja, men vi får tacka Stefan så jättemycket och du kommer komma tillbaka senare. Och vi kan ju inte önska dig lycka till för söndagens lopp, men du får väl vara med oss i serviceteamet.
Det blir bra.
Det var ju synd, men det blir kul.
Ja. Ja. Och medans Anton lämnar till Vallabilen så tänkte jag bara säga att ja, just Valla är ju något som snackas om extremt mycket inför ett Vasalopp. Ska man gå på fäste? Ska man staka? Är skinskidor ett alternativ? Ska jag lämna in mina skidor eller ska jag våga mig på att valla själv? Och vi i teamet har ju två rutinerade herrar. Marcus Laggar som är vallachef och Viktor Järnberg som jobbar på Skigo. Som kommer valla våra skidor på söndag och jag hoppas att de har svaret på era frågor. Så jag lämnar över till Anton i vallalastbilen.
Hej!
Hur har du här inne?
Här inne är det bra.
Du är lite skadad här.
Ja.
Du brukar det samma jobb med att klappa skidan.
Tog jag faktiskt upp ett par träningsskidor.
Men ska man klappa så här? Är det viktigt att ge dem kärlek på det sättet?
Kärlek är ju bland det absolut viktigaste en skida behöver. Ja.
Ja, men du är ju, det här är hektiska dagar eller?
Det är det här vi trivs som allra bäst i. Det känns som att vi är på vår hemmaplan och pulsen är hög och mycket motionär i rörelse. Så det har varit fantastiska dagar från vi började jobbet innan Tjejvasan. Och sen har vi bara fortsatt hela veckan. Och nu börjar vi närma oss det stora slutmålet för den här veckan. Så det är väldigt bra.
Du, om vi ska börja, vi börjar valla. Det är ändå, du, igår la jag ut så här, ställde frågor till Vasapodden och 78% kom ju om material av alla skidor och så. Och du delar ju den här rackaren, eller delade den här 3.0 måndags.
Ja, du? Och så delar vi även en film då hur vi jobbar med.
Ja, och den var tipset då med 2.0 under. Står du fast vid detta eller är det så att vi ska justera?
Nej, jag står fast vid det. Vi har testat idag, hade fantastiska tester i bryggeribacken.
Palmerbacken,
ja, precis. Och där är den i topp igen. Och den har ju vunnit väldigt många tester för oss de här veckorna. Så att, jag skulle säga att det enda som kan ställa till det för den, det är om det kommer ny snö.
Är det
om
du har tänkt, då eller?
Nej, den är fortfarande OK, men där har vi aldrig haft den som bäst. Men återigen, är man från led 1 och bakåt och inte tänkt ligga längst fram och spåra, så det krävs ett ymnigt snöfall på söndagen för att jag skulle plocka bort den produkten och hellre plocka in en 21. Då. Ja. Men det är ju, vi har ju tänkt ligga i tät på söndag med våra åkare, och där kan det ju bli ett läge att vi kan få lov att gå över på en 21 om det är så att det kommer snö. Då. Men nu vill vi ha en Vasa med de här pangförhållandena, men ja, vi vet ju. Snön har ju kommit sista åren.
Om man har vallat med den här, stått och vallat 3-0 och så bara går man och lägger sig, så kommer man upp klockan 2 i Mora och ska åka bussen och se om man har snöat. Ska man paniken lägga på 21 då?
Nej, jag tycker inte det. Om du inte har tänkt att ligga längst fram i spåret. Då skulle
den klarar sig längre.
Ja, den klarar sig absolut.
Ska det komma och det snö?
Nej, prognoserna visar ju inte det nu. Ja. Men det är som vi säger, det är ju Vasaloppet, så det är klart det kommer snö.
Så valla tipset som du gav med grafit, ja, du kan berätta själv.
Det ja, nej men vi kör ju grafit i botten. Och det är ju för att få det vi lägger sen att hålla egentligen. Grafiten har ju ingen glideffekt som höjer så. Utan det är just för att få slitaget i att hålla 9 mil. Och efter det så kör vi 2-0 under som är en valla som ligger där i plus 8 minus 6 grader någonstans. Och är väldigt, väldigt fin när det blir det här lite fuktigt och lite grov snö. Då är den väldigt, väldigt vass. Tänk konstsnö, omvandlad snö. Och sen 3-0 på toppen då. Dels för att det har en extrem slitstyrka. Man lägger på det på 157 grader, man cyklar och borstar med tagel och nylon, så kommer man ha en väldigt fin resa från Sälen till Mora. Så det är vårat vallatips.
Alltid när du säger tagel och nylon tänker jag på granit och morän. Den
är fin.
Ja, du är vidare här, så där är vi klar med det. Men det är så grundstruktur. Ska du ta fram och visa? Nu, vi får ju komma ihåg och prata, för det är många som lyssnar på det här också. Ja. Det är alltså gul, blå eller blå struktur som är aktuell, eller?
Absolut. Och blått kommer ju vara ungefär som vi pratar valla. Håller sig väderprognosen, kommer det fortsätta vara det här grövre, blågult. Kommer det in ny snö, blå. Så tänk att måste man lägga en 21 på grund av att snön kommer in, då kan man tänka blå skida. Och gör den inte det så att man fortsätter gå till 3-0, då är det blågul skida. Och struktur manuellt på det, så är det, man behöver absolut inte krångla till det. Utan innan pulver, lägg 2 mm bak. Så kommer man ha fina skidor på söndag.
Rullande eller skärande? Eller det man har?
Det man har skulle jag säga. Har du en skärande så skär du in den. Lägger pulvret och borstar det. Har du en rullande så lägger du pulvret. Borstar bort pulvret och så lägger du rullande 2 mm bak. Det sista man gör då. Är det så att man bara sitter på en blå skida. Och funderar på att shit. Nu, om det här föret håller i sig. Hur gör jag då? Då kan det hända att om du har en rullande. Att du får lägga lite rullande fram också. Men i grund och som det är just nu så är det bara bak.
Är det ganska, alltså, vad säger prognosen? Eller? Det är kallt i start och varmt i mål eller?
Ja, just nu är det ju så här plus 4 minus 4. Alltså minus 4-5 grader vid starten. Och kanske när vi går i mål runt nollan och motionären lite längre bort, kanske ett par plusgrader och sol då. Sen får vi se lite, just nu är det molnigt på lördagen, vilket gör att det kanske kan binda åt sig lite mer fukt, så det blir intressant att se.
Men ja, det är en fantastisk fransos som du körde med tidigare idag, och han hade jag åkt på kort halvåsan. Haft jättefina skidor till typ Högberg, sen tvärsug därifrån.
Ja.
Men det kanske var han före då.
Ja, vi fick ju se under hans skidor också lite grann, han hade ju väldigt fin struktur i grund på dem, och de var lite slitna också. Så det är viktigt att ha fräscht material när det är det här föret.
Ja.
Och har jobbat med det från grund då.
Ja, men det, nu är det för sent att slipa. Jag tänkte att man kanske ska slipa om.
Ja, nej, men då får du jobba med grafit och hela den biten, så att du får ett fräscht, nytt och fräscht belag då. Ja. Du kan ju jobba upp en slip liksom. Men den var ganska torra och ganska repa hans skidor.
Ja, han är ju bara också från Frankrike så det kommer.
Exakt.
Men du, är det något annat man ska tänka till? Det känns som att du är klart på tydligt här.
Nej, vi kommer att jobba på, men det känns som att vi har en grund. Så länge det inte blir något jätteväderomslag så känns det som att här har vi ett vallatipp som kommer att vara väldigt, väldigt bra.
Pudding, kom in. Här har vi Pudding, ja. Din kompanjon.
Trevligt. Trevligt, trevligt.
Hej, välkommen.
Vi byter plats. Ta hand om det här.
Du ska få festansvarig, Axel. Det var lite roligt att inte lita på dig som fäste.
Nej, det var lite jobbigt.
Det finns lite, nej, men du
är festansvarig, så ja,
då. Vi funderar ju på att gå fester på söndag kanske.
Skämt och sido, som man brukar säga. Hur är det som gäller? Om man ska tänka, vi ska börja med det, fäste.
Fäste, ska jag säga vad vi har kommit fram till?
Ja, vad har du testat? Du var ute och testade idag, så.
Ja, jag var ute och testade idag. En slitstark grundvalla, den som kallas Basevax Extra Strong då.
Hur gör man med den då?
Lägger på den. Jag brukar göra så att man värmer den mot strykjärnet, eller vallajärnet som är ett fästvallajärn. Sen lägger man på den tunt, värmer in den och så kyler man ner den. Sen lägger man på HF-klistret violett.
Men det är klister som gäller?
Det är klister som
från gäller. Start? Eller
från start,
det
tungt, ja. Nej, jag tror inte det. Nej. Utan det känns som att det kommer att funka. Det här är klara i några minusgrader och några plusgrader. Så att det här HF-klistret är det som går lenast och får bäst fäste på.
Vad är utmaningen? Är det att få fäste?
Ja, men det tror jag. Alltså, har man bara rätt grund som är en slitstark grund så kommer man få det.
Det är grunden hålla. Som är viktiga. Precis med träning.
Ja, precis. Det är grunden som är
viktiga. Lagge, skickar du hit en skinskida? Kan ta David svart nu. Du fick ju in master av skriklassiker eller någon annan. Ska få visa det också. Men du, om man är lite senare då. Det här är ju, om man kommer så lägger sig att det ska bli ett par tre plus. Kommer man kunna åka på lila?
Ja, som det är nu så tror jag absolut kommer göra det.
Det är så?
Ja, vi har ju testat på eftermiddagen idag. Det är fortsatt lila som är. Det funkar väldigt bra.
Och annars får man lägga rött i? Eller?
Ja, det får man ju dutta i lite rött skulle jag säga. Inte hela vägen. Mitt under foten lite grann. Där. För att få ett bättre bett under skidan då.
Och det kör man från start då, eller måste man bättre?
Nej, jag skulle inte. Är det så att man kommer ner och man känner att det är lite för dåligt fäste, då måste man. För det röda kommer bli lite för aggressivt i början. Ja. Det vågar jag påstå. I och med att det ser ut som att det kan kunna bli lite några kallgrader på natten. Och ganska kallt i början på helgen här under natten. Så att, jag tror inte man ska lägga i rött redan från början. Utan det är en förbättringsprocess under loppet, så att säga.
Men du, den här snön som lärare pratar om då. Vad händer om det kommer den?
Ja, då får man ju täcka den helt enkelt. Om det kommer för mycket. Och då är det ju en
Men man ska ändå ha det där då?
Ja, det tycker jag. Så ja. Där, då får man täcka den med HF-violettburken liksom.
Och du, de flesta kör ändå skin?
Ja, det är många som kör skin.
Vad gör man då?
Då får man ju lägga på en valla. Först en impregnering. Eller rengör skinnet först.
Ja, var det här är helt nytt.
Det är helt nytt. Ja, så. Men då rengör man med en rengöring. Låter den stå och torka in. Och sen tar man en impregnering som man säger. För att inte få ifrysningar. Så att det ska glida bättre helt enkelt.
Ja, man ska inte lägga någon pulver eller så? Eller?
Det kan man göra. En bit in. Lägger man pulver på den kan man lägga pulver en bit in. Här för att fira ner pulvret både bak och fram. Liksom, ja. Så att man får mindre yta här så att säga. För det är ju ofta så här i början kanske som ligger i lite granna. Så då kan man lägga in pulver ett par centimeter in på båda sidor, både bak och fram, och fila ner skinnet lite grann.
Jag skulle säga att det är skinn för det, ja.
Du säger det där, ja.
Men det är ju fantastiskt för det. Det kommer ju gå hur fort som helst med skinn.
Ja, det kommer det kanske.
Jag skulle kunna säga att jag skulle kunna gå ner på 4,5 på skinn. Det tror jag.
Så att, nej men så jobbar man med skinnet. Impregnera in det så kommer det glida bättre. Och sen är det likadant som lagar och pratar om på belaget då.
Du, ni har ju lite valla service och så. Hur mycket skinn är det?
Ja, men i början på den här Vasaloppsveckan så har det väl varit, jag skulle nog säga att det är 50-50 ändå, skulle jag säga.
Och det är inte i butik?
Det är ju inte i butik, verkar det
som. 90-10?
Ja, 90-10 eller kanske lite mer. Ja. Det som säljs, verkar det som.
Ja. Gött, jag tror vi är redo här ifrån Vallaboden för tillfället. Vill du tillägga något mer till våra tittare när du ändå har möjlighet?
Nej, inget mer än att det känns som att det kan bli ett fantastiskt Vasalopp i år och önskar alla lycka till.
Men du, hur ser era dagar ut då?
De blir långa och hårda. Men det trivs, då trivs vi som bäst. Så det blir tidiga morgnar uppe på myrarna med tester och sen försöka vara nere vid Mora vid lunchtid, alltså morgonstid, så att vi försöker få tester på banan vid den tiden vi kommer att vara där på.
Lunchen missar
vi
inte.
På söndag. Lunchen missar vi inte, men den får vi efteråt sen. Och sen blir det mycket jobb på kvällen att ställa om till nya produkttester den biten då. Så.
Börjar det imorgon?
Första testerna blir på myrarna imorgon bitti. Sen testar vi med åkarna vid Vasslan. Sen går de hela vägen in till mål. Så, nej, nu drar det igång. Det ska bli fruktansvärt roligt.
Och Sven är hitkörd från Tyskland.
Ja, och vi körde bort han lika fort.
Ja.
Nej, fantastiskt.
Bort mot Norge.
Kul att ha han här. Så. Ja. Nej, det blir kul. Det är bara jobba hårt så ska det här bli kul på söndag.
Det blir det. Nu tror jag vi ska ut till Imara, jag vet vad.
Ja, men då var jag på plats hos Imara här i Göteborg och vi ska snacka lite energiuppladdning. Så vi går in till grabbarna.
Hallå.
Då
var det
dags lite energisnack.
Åh, gött, gillar vi.
Ja.
Axel.
David.
Och Tommy.
Ja, då kör vi igång.
Ja,
gött.
Och nu så ska vi snacka lite om energiuppladdning för Vasaloppet. Och dels kommer vi prata om hur man som en led 1-åkare typ ska tänka med energi. Men även hur en glad motionär som jag ska tänka om jag kanske ska vara ute i spåret i 8 timmar.
Det handlar om att få kolhydrater in i kroppen, så mycket kroppen klarar av. Och där brukar vi alltid prata om 90 gram kolhydrater per timme. Vissa klarar 70-80, vissa kan klara 100-110-120 till och med. Så att man får känna av sin gräns, men satsa på 90 gram i timmen. Och det kan komma från gels, sportdryck och bars. När det gäller just eliten så brukar vi rekommendera att det kommer från sportdryck eller gels. Det är lättare för kroppen att ta upp och jobba med och minska risken för magproblem. Och är man elitmotionär och kanske inte har egen langning och sådär, så får man förlita sig delvis till stationerna och ta några muggar sportdryck när man passerar där i all hast. Men där rekommenderar vi verkligen att man kör med något slags eget vätskesystem och att man där kan blanda sportdryck starkt just för att få med sig all energi. Och då kan man även använda en del gels också som går att ta i farten om man säger så. Så satsa på 90 gram per timme och få i sig det regelbundet var 15-20 minuter ungefär. Kan också vara bra där att putsa på med koffein både innan start och sen regelbundet under loppet.
Ja, då kanske man vill ha lite mer av en kulinarisk resa också.
Ja, men exakt.
Kanske det bara inte är från A till B så snabbt det går.
Nej.
Och då kan man nyttja stationerna betydligt mycket mer. Grundriktlinjerna är ju detsamma som David säger här. Alltså när du är ute så pass länge så ska du försöka ha en bra energiplan, så du försöker sikta mot 90 gram kolhydrater i timmen. Men löser du inte det så fine, alltså någonstans minst 60 brukar vi rekommendera. Och då kanske det inte alltid så himla lätt att veta exakt hur mycket kolhydrater det är allting man stoppar i sig. Men det står ju på, en gel brukar ge 20-30 gram. Och en bar lika mycket, 20-30 gram. Och en skopa sportdryck, runt 30 gram. Mm. Då kan man tänka liksom 2-3 sådana här enheter i timmen. Alltså en bar och en skopa sportdryck i den timmen. Och nästa timme så kanske man har 2 skopa sportdryck bara. Och sen då kommer man till stationerna. Ja. Så har vi ju liksom de drömda vetebullarna eller blåbärshoppa eller whatever. Och blåbärshoppa brukar ligga runt 10 gram kolhydrater per deciliter. Så tar man en mugg så är det ju 15 gram kolhydrater. Vetebulle på runt 50 gram väger de. De innehåller ungefär 25 gram kolhydrater. Så då har du liksom 25 gram på en vetebulle. Då får man helt enkelt göra en, man får bli lite matematisk av sig. Man får räkna lite på det. Men mitt råd är att få i någonting i magen minst en gång i halvtimman. Alltså vad den är, en bar, en bulle, blåbärssoppa, stora munnar sportdryck. Alltså se till att det kommer i någonting hela tiden. För du bränner energi från första metern och den måste ju tillföras också. Men jag tror det absolut vanligaste är väl det här med nervositeten inför, bussen går tidigt i starten, det är en ny start, det är fjärilar i magen och man kanske har gjort en riktigt sån jättebuffé dagen innan, ätit alldeles för mycket och mycket ny mat och sånt man inte är van vid. Så även uppladdningen inför, så håll det ganska enkelt. Alltså lite mer pasta i kosten, någon ordentlig gröt, frukost har ju funkat i alla tider, men krångla inte till det liksom, ta inte för mycket nya saker, ät någonting som du vet att magen blir nöjd av. Och överdrick inte mängder med kaffe och annat så här, sista minuten, utan prova allting i god tid innan start. Det är en jättebra grundregel.
Känn ingen stress över att du måste äta en stor frukost även om det är tidigt på morgonen. Du har ätit ordentligt dagarna inför, då är kroppen laddad. Så ät liksom det du känner igen och kroppen känns van vid, så kommer du ha bra energi på startlinjen utan att känna dig alltför tung i magen. För eliten om man säger så då, så skulle jag ju säga att blanda sportdryck starkt, gör det enkelt. Tänk på hur mycket du ska få i dig per timme,
och så blandar du upp så att du har ett sportdrycksbälte som har energi för 3-4 timmar. Mm. Har du det där, då har du all energi för hela loppet om det är så att du inte har langning. Sen kan du putsa på med ett par gels ovanpå det för att ligga helt optimalt. Ja, bästa tipset för motionären är väl egentligen att typ ta det lugnt. Mm. Alltså ta det i din fart. Stoppa i dig energi från start. Lite och ofta. Mm. Eller i alla fall typ, tänk så här, någonting in i munnen var 20 till var 30 minut. Bara så, eller var 15 till var 30 minut. Alltså bara så här. Man ska aldrig småäta i vanliga livet, men småät gärna.
Ja.
Och kolhydraterikt. Det är det enda vi kommer gå brist på. Allt annat har vi med oss hela vägen.
Ja, men tack så jättemycket grabbar för era tips. Jag hoppas verkligen att ni som tittar på det här också har fått med er någonting av de här goda tipsen.
In i kontrollen här, Björn, det är trevligt.
Det är trevligt.
Här har vi alltså en teamvän till att säga, men Björn, du, ni vet vilka han är, ni som har lyssnat på podden. Och Björn Johansson, Moälven Skog. Det här är en trevlig tillställning, mycket folk vart det här nu helt plötsligt.
Ja, det är ju nästan som att det är Nattvasan.
Ja, nu kommer det morgon där. Men du, vi kopplar samman på Moälven, eller Moälven, på Umara som vi såg där alldeles. Du och jag hade ju ett samtal här i förrgår eller igår. Du, det här med energin, det sliter du lite med.
Ja, nej, men den, jag har någon mental inställning att jag tycker det är tufft med det på Vasaloppet. Att jag inte riktigt får i mig fullt med energi, för jag har väl gått i väggen några gånger där. Så att jag tänker rätt mycket på den. Och har lite svårt att få i mig vätskan ifrån slangen faktiskt.
Så du, men du kommer köra koksabältet?
Ja, absolut, jag kommer köra med koksabältet och så kommer jag försöka göra hålet större i den där munstycket. Så att jag ska få i mig tillräckligt och sen blir det väl en hel del med vad heter det, såna här energigällar och grejer.
Men du, nu då, några dagar innan, och vi tar i det stora perspektivet här. Vi får en trevlig kväll här, vi träffar massa sponsorer och det är trevligt folk här. Och du är ju känd sedan länge i en timme. Vad har du för känslor så här när vi hundrade Vasaloppet står inför oss också?
Nej, men det är ju, det är pegigt och det är en, för mig tycker jag det är alltid en sådär härlig känsla att vara med, vara en del av hela veckan här. Så jag åkte ju i tisdags också och vi hade ett gäng som uppe och åkte i fredags från jobbet och sådär. Och det, jag tycker det är en härlig stämning och det är en härlig känsla runt hela veckan på något vis. Och så byggs den upp då fram till på söndag.
Är det fler mål, var det du som åker nu? Eller inte gemensam trupp som ni gjorde?
Nej, inte gemensam trupp på söndag, men visst är det några fler målvare. Det är ett antal till som åker, absolut. Det är det.
Men du, vad har du för målsättning nu då? Du som liksom,
för jag, ja, men den vill jag inte prata så mycket högt om givetvis.
Men min målsättning är att ska vara topp 300.
Ja, det, då får du lov att placera mig i ett annat led i såna fall.
Nej, det kan inte. Det där är något som du har slitit med i vinter och varit irriterad på ledsättningen. Du kommer inte upp i ettan.
Nej, de vill inte ha mig där riktigt. Så att jag
du har blivit den här som har sett det där. Det där.
Jag har sett gränsen efter mig. Nej, men jag är inte tillräckligt bra för att vara där tydligen. Så att, det, de vill inte ha mig där.
Men du går igång på det där?
På sidningen? Nej, ja, men den är ju viktig tror jag. Jag tror det är viktigt att vi får reda på spelreglerna i Vasaloppet och hela sidningsgrejen tror jag är viktigt att förutsättningarna blir klara. Det tror jag är bra för hela sporten.
Ja.
Att man vet och vad man kan förvänta sig.
Ja.
Och vet vad som gäller. Och så är det ju inte riktigt nu.
Du känner så?
Ja, det tror jag är fler med mig som känner så.
Men du, under de här, du har sponsrat teamet i 8 år. Mm. Och du har haft den här positionen i 8 år.
Ja.
Vad har hänt, skulle du säga, liksom, från ditt perspektiv? Både på dig själv, du har blivit jättemycket bättre skidåkare.
Ja, det är ju inte så viktigt. Men,
ja, men lite viktigt
är det. Ja, men det är inte det det går om. Utan det, nej, men vad har hänt är ju att hela teamutvecklingen har ju varit helt fantastisk. Jag menar, från att du var yngst i laget så är du idag en trygg ledare i teamet och leder det med handfast hand på ett jättebra sätt. Och vi har erfarna vallare och om vi då tittar på promotingen så har ju den blivit fantastisk och vi har gått upp i SVT och jag märker ju runt omkring att vi på Moälven får allt mer uppmärksamhet, att vi är en del av det jämfört med hur det var tidigare. Så att, dessutom har vi ju faktiskt satt vår nya logga där som du har och den verkar ge mer uppmärksamhet än den gamla och det är väldigt roligt.
Jag kommer ihåg att jag var lite så här räknad och du var också själv lite så.
Ja, då, man vet ju att det tar tid att sätta ett nytt märke.
Men sen så, när Stefan fick se det, han var ju jättepositiv. Ja, Stefan har ju ändå ett annat öga än du och jag tror i alla fall.
Ja, Stefan är ju fantastiskt duktig på de där frågorna.
Så att han var ju jättenöjd, han tyckte det var snygg på en gång. Ja. Så han, Han hade nog rätt.
Men det är bra, tror jag.
Men du, just med Moarven, Lager, det som var jättebra, som jag fick till med här, som när Laggar ringde han, som, du kopplade samman Laggar och han som var kortvasansvarig.
Ja.
Och han hade berättat för Laggar liksom, att det är så roligt nu, för att nu kommer på måndag, då, på frukostrast, då liksom pratar man ihop som loppet som har varit här innan.
Ja, ja, nej, men det är ju en stor grej. De var ju uppe då ett 15-20-tal från Moarven och blev servade med både kaffe och vallning och annat med innan kortvasan, och sen så... Så har de ju en gemensam upplevelse som är givetvis viktig att, och rolig att dela med andra.
Ja. Längdskidåkningen och Moarven, liksom det här, du och jag diskuterar mycket och du är lite filosof så där, liksom, och vill, liksom, för dig är det självklart egentligen?
Ja, för mig är det självklart, för skogen och längdskidåkning hänger väldigt väl ihop. Det är uthållighet och långsiktighet som det gäller, och sen så... Med det, de trender som finns i samhället, så är det otroligt viktigt för oss att kunna bedriva skogsbruk och att vara tillsammans i skogen. Att kunna också bedriva fritidsaktiviteter. Så orientering och längdskidåkning ligger otroligt nära oss. Vi vill ju kunna vara tillsammans i skogen och bedriva ett aktivt skogsbruk samtidigt. Så det är en viktig fråga för oss.
Moarven, ni som har lyssnat på podden har ju hört den här. Jag och Björn hade ju en podd där för inte så länge, så var ju höstas. Mm. Men... nu har det gått lite. Då hade vi bara spekulerat. Vi var liksom det här att norska, eller till och med Lillehammer som var nu, Tia och Runar. Märker du någon skillnad där eller? På dina, för det, Moar är ju väldigt nära Lillehammer.
Ja, men helt klart så är det ju, vi har ju nått framgångar i år som är jättebra med teamet. Och sen så intresset ifrån norska sidan har ju ökat definitivt i omfattning. Och det går ju på NRK där, och det går på SVT i Sverige, så det är absolut, så är intresset både på norska och svenska sidan bättre och bättre och större och större. Och man kan ju bara den här känslan som man sätter på OS, och så ser man där OS gick med skidåkningen. Vem blir sugen på att åka skidor då?
Gillar du det eller?
Nej, det ser ut nästan som det skulle ha varit en...
Kärnladdning. Ingen skog.
Nej, och det såg inte så trevligt ut. Och sen så då byter man kanal och sätter på Jizerska, och så är det ett snölandskap som med klarblå himmel och fantastisk skidåkning. Så det, jag gillar den upplevelsen i Ski Classic som är fantastisk också.
Du är en engagerad TV-tittare, har du sagt om också.
Ja, ja, absolut.
Om vi går tillbaka 2 veckor när det var Tartu, vad hade du för känslor i kroppen då? Satt du i soffan eller?
Jag satt väl och stod och allting liksom, men... Nej, jag tyckte det var ett intensivt lopp med att vi hade både Emil och Thea och Britta där i täten, och alla killarna med Mackan som jag tycker gör ett av de bästa loppen som jag har sett honom i. Var med och dominerade och såg till att klungan höll igen och skötte sig på ett alldeles utmärkt sätt. Så det, sen att han åkte i backen där på slutet, det var väl ren otur det.
Du sa ju till mig där på kvällen, eller ändå på måndag när vi pratade vidare, att det var ett av de mest, det var roligaste loppen att titta på.
Ja, ett av de godaste loppen. Det finns ju ett till.
Det gick ju ganska bra också.
Det gick ju väldigt bra också. Jag tycker om skiathlonen från Vancouver OS också. Den gillar jag också. Den är fantastisk. Och sen finns det många, många fler. Men det är några stycken.
Är det något mer du vill till när du har ordet här inför det 100:e Vasaloppet?
Nej, men jag tycker att jag ser fram emot det, och jag tycker att arrangörerna har fantastiska möjligheter att se till nu så att alla får verkligen en fin upplevelse i spåren, och att man ser till att det är verkligen hårda och fina spår, så att även de som startar långt bak i leden får en fin upplevelse och vill komma tillbaks, för det... Det tror jag finns en risk att man inte vill det. Det blir en gång och aldrig mer helt enkelt. Så att jag tror det är någonstans där att 40% av de som åker Vasaloppet är första gångs åkare. Och det är klart att den kan man få till den lojaliteten, så vore det väl bra.
Ja. Vad heter det? De sa ju, eller jag såg på sociala medier igår, att de kräver 50 000 anmälda nu.
Ja, det kanske är det, men det har ju trots allt gått ner nu några år, och du fyller inte Tjejvasan och du fyller inte upp ett spår och det här. Så att,
och inte Kortvasan.
Nej, och det är ju viktigt med att man då får en känsla av de första gångsåkarna att de vill tillbaka, annars kommer det ju på sikt att minska.
Det vi jobbar för allihopa.
Ja, men absolut, så att det är jätteviktigt.
Du, nu ska Axel få ta över här, och han ska få gå till, det här är lite roligt, de åker tandem, då träffar de lite innan, det är två härliga killar.
Det är jättehärligt, och så gör de ju en väldigt, väldigt fin sak också med det här med barncancerfonden, att de gör det för den sakens skull, det är ju fantastiskt fint.
Så nu kommer ni kunna swisha, ni som lyssnar eller ni som tittar, och då kommer det vara ett lotteri på ett par skidor som Laggar ska plocka ut. Så alla, nu ska vi se så Axel får rätta mig om jag fel, men varje påbörjad ny hundring man swishar är en lott. Och så imorgon, fredag 00:00, natten till lördag. Alla som swishar innan det och märker det, lotteri eller skidor, vad ska man märka? Ja, märk någonting, Axel kommer säga. Ni är med om det här lotteriet om det här, så gör det. Swisha in så de får in massa pengar till Barncancerfonden.
Och gör det, och så de sätter rekord också nu, för det är en rekordet. God sak. Nej, men de har satt som mål, tror jag, 100 000, och det lär vi väl se till att vi kommer upp på. Nej, det gör kanske inte riktigt det, men då ska vi swisha.
Ja, swisha på. Över till Axel där nu, så ska han få prata med dem här. Vad som har dragit nu, så att...
Ja, då står vi här vid Vallabilen och tandemgubbarna är på ingång. Så det här kommer bli ett intressant möte med två herrar som är Vasaloppsveteraner och har åkt Vasaloppet på tandemskidor. Jag vet inte hur många gånger det ska de få svara på snart. Men det här är alltså Bjarne och Lasse ifrån Göteborg. Japp, ni kommer in på ett par tandemskidor alltså. Det är inte så ofta man ser det i Vasaloppsspåret.
Nej, det är väl när vi är där och snurrar omkring.
Ja, hur kommer det sig att ni åker på tandemskidor, om man får fråga?
Om det gäller just i år så handlar det ju enbart om en satsning för Barncancerfonden. Faktiskt. Ja. När det gäller övriga år så kan det vara alltid från våldslagning till andra stolligheter.
Ja, men när var det egentligen ni började med det här ståhejet?
Jag kommer inte ihåg det.
1984.
1984? Ja. Och hur många Vasalopp är det ni har åkt? Hur många har du åkt?
Jag åker mitt 39:e. Oj, oj, oj. Och det blir 23:e på tandem.
Ja. Och hur många har du åkt?
Ja, jag åker mitt 49:e, så du förstår hur gammal jag är.
Ja. Men vad är utmaningen med att åka med tandemskidor egentligen?
Nej, men jag sa ju så här sist när vi åkte på de här att vi ska aldrig göra det mer. Nej. För jag tyckte det var för stor utmaning för förhållande till vår ålder. Men sen så tyckte Bjarne då, efter att ha sett ett inslag i Kungsbacka angående Sagaloppet, att vi skulle göra en insats för cancerfonden, Barncancerfonden. Och det är därför vi är här helt enkelt.
Ja, för det här året som du säger är inte, ja, men det kanske inte är samma syfte som det varit innan. Och bara ta sig från Sälen till Mora, ett djupare syfte i år. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, men det är ju som sagt vad det Lasse var inne på lite, det Sagaloppet. Jag var ju på ett event där med i Kungsbacka och blev lite tagen av den historien då, hur Saga 4 år med hjärntumör och hon klarade sig tyvärr inte. Och, ja, det var lite, jag blev väldigt tagen och så tänkte vi kanske kan göra något bra av det här då. Och vi ser ju vilken uppslutning vi har fått tack vare er här och många, många andra då som stöttar och hjälper till. Så vi hoppas att det här ska bli kanon.
Ja, vi i teamet har ju valt att stötta er och på söndag kommer ni åka de här kläderna med bland annat eran logga och ett swishnummer. Men innan vi går igenom lite om det här lotteriet så, ja, men jag har ju en fundering. Alltså, ni åker på ett par tandemskidor, vi har pratat valla. Alltså, hur funkar det med spann och hur funkar det egentligen när man vallar ett par tandemskidor?
Det finns ju inte tillräckligt mycket spann för att bära 150 kilo gamla åldringar. Det går ju inte. Men vi har ett vallaspann mellan bindningarna på oss. Och det brukar räcka. Sen hur länge det håller, det beror på underlaget.
Ja. Vad tror du om söndagens lopp då?
Det ser bra ut. Vi är beroende av spår. Men det blir det så här så blir det ju blixtföre. Och då blir det en utmaning nerför.
Ja. Sen har man ju en liten fundering på, vem är den evige tvåan egentligen i gänget?
Ja, det är ju faktiskt jag.
Det är du?
Ja, men jag tror det har blivit lite bättre nu med de nya chippen här. Så det har väl hänt att vi har fått samma tid, va?
Ja, det har hänt en gång.
Så nu är det lite mer rättvist. Mm.
Det kanske till och med är så att du ska låta den här gå först över mållinjen på söndag, eller?
Ja, men det gör jag gärna. Det är ju 100-årsjubileum och vi gör det här grejen. Det kanske skulle vara äkta spektakulärt. Varför inte? Bra idé.
Ja. Sen så har vi ju även pratat lite om att det är ert slut här nu. Men att vi borde lämna över de här skidorna till någon. Och vi kan ta det som en utmaning. Men vi har ju en vd för Lagren 57, Stefan Palm. Och en för Moelven, Jan Johansson. Och...
De var lite sugna, förstod vi. Så de står till förfogande.
Ja, men precis. Om de swishar in 10 000 så kan de få skidorna.
Absolut.
Ja, det är en bra deal.
Taget.
Ja. Men bara någon kort sista fråga om material. Vad är liksom de största utmaningarna rent tekniskt? Diagonala, klassiskt? Alltså hur får man ihop det?
Alltså, det, vi får vara ungefär lika starka och vi är ju ganska lika i längd och sånt. Så att det handlar om kommando och det handlar om att göra saker och ting vid rätt tillfälle samtidigt. Mm. Så vi har lite kommandon att börja på vänster och börja staka nu och lite sånt där. Annars så går det käpprätt åt något.
Ja, och Risbergsbackarna kanske inte är...
Nej, de pratar vi inte om nu. Den blir inte rolig, men... Jo, den blir rolig.
Den blir rolig.
Vi tar den.
Och som Anton pratade här om innan så kommer även vi i teamet att hjälpa till och stötta den här insamlingen. Och vi kommer att ha ett lotteri där man har chans att vinna ett par Fischer-skidor från oss i teamet. Och det kommer komma upp ett swishnummer här i rutan under tiden nu när jag pratar. Där man får swisha in till gubbarnas barncancerfondnummer. Och om man märker sin inbetalning med lotteri så får man en lott. Och varje påbörjad 100 kronor är en ny lott. Så swishar du in 100 kronor så får du en lott. 200 kronor, två lotter. 250 kronor, fortfarande bara två lotter. Och så kommer vi dra en vinnare i morgon kväll klockan 00.00. Så ni har över 24 timmar på er att swisha. Och kom ihåg att detta är verkligen för en bra sak. Och jag skulle ändå tycka det var fint om ni två får avsluta med ett brandtal varför man ska göra en inbetalning till det här ändamålet.
Ja, det tycker jag säger sig själv. Barn och cancer hör inte ihop. Det är min...
Ja, alltså, vi sa ju så här när vi valde att göra det på Barncancerfonden. Man skulle kunna göra det för prostatacancerinsamling och sånt, men vi i vår ålder... som är uppe i prostatacancer. Vi har inte så mycket kvar, om man säger så. Nej. Men barnen har hela livet framför sig, så det är ju självklarhet att satsa på barnen i det här läget, tycker jag. Eller tycker vi. Så att, nej, självklarhet.
Ja, ni kommer åka runt i de här dräkterna och alla har ju chans att swisha till er under hela helgen. Och vi uppmanar ju även andra långloppsteam och sponsorer att skicka in pengar till det här ändamålet, för det är ju ett väldigt viktigt ämne. Och jag får ju bara önska er stort lycka till på söndag i Fäderspår mot framtidssegrar. Och ja, men er sista färd tillsammans på de här tandemskidorna innan vi lämnar över dem till Björn och Stefan.
Mycket bra. Tusen tack.
Fantastiskt. Tack så bra.
Ha det bra.
Tackar.
Och jag lämnar över till Anton som står med David Nilsson och Stefan Palm i studion.
Då är vi tillbaka där. Kul. Välkommen David.
Tack Anton.
Du har ju varit med i Vasapodden några gånger nu.
Ja, men inte bildligt.
Nej, så här ser han ut. Ski Classics starke man. Ja. Jag kallade dig för skidsveriges viktigaste person för ett par år sedan också. Ja,
det var några år sedan.
Nej, men nu är du stabil där. Nu är det, liksom, det var ju lite en dag. Då tror jag inte, men nu är det ganska säkert att det är det.
En av era mest trogna lyssnare i alla fall.
Ja, det är det. Ja, du ringde ju här en gång och tyckte att podden var för sen när du skulle bränna autobahn.
Jag tycker du måste ändra strukturen här. Charles när den kommer ut så man får det på nästa resa.
Men du, jag sa det för några år sedan att han är en av skidsveriges viktigaste personer. Det måste man ju säga.
Ja, alltså när du sa det så var det ju för att lyfta David. Ja, och nu får du faktiskt, nej, men nu får du faktiskt säga någonting mer, för jag tror att David är skidsveriges allra viktigaste person, skulle jag vilja säga. För det är någonstans David som är lite framtiden i skidvärlden, skulle jag vilja påstå då.
Känner du så själv också? Eller Ski Classic? Eller?
Nej, det är inte. Vi, för vår sida så är vi har ju drivs av en passion. Vi har ju liksom börjat för att man har ett intresse i långlopp. Och då kör man liksom bara. Och så gör man så gott man kan av det här projektet man har dragit igång. Och sen är det klart att man... Jag har ju en bakgrund inom sportbusiness på olika sätt och jobbat med andra sporter, så det är klart att man vet att det finns mycket politik inom sport, och då pratar vi kanske inte som nu krig och sådär, utan mer inom, internt inom sporten och sådär. Så det är klart att man vet att man får kämpa mycket för att få fram något inom sport, vilket kanske låter märkligt, men nej, så tänker inte vi riktigt. Vi tänker med att vi tar dag för dag och försöker göra så bra vi kan för att få så bra tour som möjligt varje år.
Men nu om man tittar på det då. Alltså, jag skulle visa någonting du hade skrivit. Så jag scrollade vår konversation på Messenger idag. Och då märker jag att alltså, det mesta jag skriver dig, du är rätt tjurig på det. Så. Ja, är det ofta så att vara där du är?
Det är väl lite
eller
så. Är det bara jag? Om man har den rollen man har så är väl oftast de flesta ganska tjuriga.
Det är mycket så, eller? Det får
nej,
de mycket,
eller alltså... jag skojar väl lite. Men ja, det är klart att det är väl en del av det också. Det ska man ju ta emot. Men vi är väldigt positiva. Det är feedback liksom. Och det tycker jag är bra. Vi, både från min sida till lag 157, men även de andra teamen, att vi har en väldigt bra liksom, rak dialog. Att vi kan ha en diskussion. Vi behöver inte alltid tycka lika, men vi lyssnar på varandra och har respekt för varandra. Det tror jag är viktigt.
Ja.
Ja, jag tror ju det som David säger, otroligt viktigt för utveckling. För om man inte har den spänsten liksom, och att man inte tillåts ha olika åsikter, då blir det ingen utveckling. Och jag tror att man ser det på många grejer som, så att säga, som dör, att ja, men det blir för politiskt, det gäller att tycka rätt och hålla med rätt människa. Men jag tycker att det är en av grejerna som är superbra med Ski Classic, så är det där, den raka dialogen.
Ja.
Och sen så tycker jag det är gott att höra ordet passion också.
Ja, det är viktigt.
Visst är det bra. Det,
ja, det är alltså, viktigt. Ja.
Och kvalitet, det är viktigt för oss. Passion och kvalitet är två av våra ledord. Att liksom jobba med små detaljer och försöka förbättra det vi kan. För man ska komma ihåg att vi är en liten sport. Och vi jobbar på ett internationellt, en internationell marknad. Så vi kämpar ju inte mot världscupen i längdskidor. Vi kämpar mot all annan tv.
Ja.
Så om vi ska vara relevanta så måste vi vara liksom, bra nog för att bli upplockade av internationella tv-kanaler. Och då tittar de på väldigt små detaljer.
Det som är skillnaden med Vasapodden, vi kör mest bara passion.
Ja.
Kvalitet av det.
Nej, men vi kan väl säga så här. Vi börjar i passion och så håller vi på där och så ja. Hoppas vi att det ska bli kvalitet om ett tag.
Ja, jag precis. Tycker verkligen att det här är kvalitet.
Ja, idag är det. Jag har idag vi lite.
Jackat upp.
Ja.
Men du, vad står det Vasaloppet? Det är ju ändå, är det kronjuvelen i Ski Classic? Eller vill du inte säga så då?
Men jag vill ju inte säga att det är ett lopp som sticker ut ovanpå alla andra. Men det är ett av de absolut största loppen såklart. Ja. Och det är ju äldsta loppet och det största loppet, antal deltagare. Och det, men ett av de fyra största är det. Och det med mest prestige att vinna, absolut. Så det ligger absolut där uppe som ett av de allra största loppen såklart. Och särskilt för oss som är svenskar så är det kanske det största loppet ja. På de flesta kanske.
Du har du sett Jakob Hårds dokumentär?
Nej, den är faktiskt...
Det kan ni ju allihopa där hemma. Titta på den innan Vasaloppet, för den är häftig. Den är rolig faktiskt.
Ja, då ska jag se den.
Ja, den. Och du har inte heller sett den, så tittar du.
Och den är urspåret för mig, sa någon idag också.
Ja, den har det. Den hade ju Mackan sett, sa han.
Ja, nej, det betyder ju någonting. Alltså, det händer grejer på skidmedia, ja. Det är uppenbart.
Ja. Men du, hur innan Ski Classic och du drog igång 2010? 11?
Ja, egentligen 2007. Då tog vi kontakt och frågade om vi inte skulle internationalisera Vasaloppet. För då var det ju... 90...
Det var det jag ville komma till. Var Vasaloppet som drog igång Ski Classic? Var det där du hittade liksom det här? Vill jag...
Jag och min kollega på den tiden, Hans Wilander, vi tog kontakt med Vasaloppet. Så varför sänds det inte utanför Sverige när alla i Sverige... Det är en väldigt fin tv-produktion och alla vet vad Vasaloppet är. Men ni borde ha kunna ta mer marknader liksom. Så började vi. Men, och sen så byggde vi en tour därifrån. Så Vasaloppet var det första vi approachade. Liksom.
Och du, i år har vi ju klivit in på SVT. NRK var det något år, men i år är det först. Eller för nu är världscupen inte på NRK. Björn pratar om det här. Han märker när han pratar med sina norska kollegor att det har slagit i Sverige. Och slagit. Har du några siffror på det där? Hur mycket når vi ut? Eller blir det större?
Mycket större.
Ja.
Och Sverige är nästan en tiodubbling mot i fjol. Med antal tittare. Och sen får man ju tänka då... Vilka är de antalet då? Men det är en helt annan bredd på tittarskapet i Sverige. Och SVT har gjort ett fantastiskt jobb också tycker jag sin vinterstudio paketerar och lyfter fram runt omkring liksom före och efter och under sändningen de går in ibland och så. Så det är ett helt annat, helt andra nivåer. Och det tror jag man märker på åkarna, jag antar att Britta och så känner av att det är...
Ja, det är en helt annan drag på det, så är det. Och det är större som säger, och du får säga nu, men det här, det är när Maria Valve går i tunneln på Marsan och visar hur smalt det är. Liksom, det är en ny dimension när man liksom visar de här grejerna.
Ja, thank you.
Vad tänker du om det? När alltså, liksom, vi exponeras mer och...
Nej, men jag tycker att David har ju jobbat mycket för det här, för att få exponera in i hela Europa och att vi verkligen når igenom i Sverige på det här sättet, det tycker jag det är väldigt tydligt. Och åkarna pratar om det, jag pratade senast med Eddie om det. Liksom, han är ju som åkare, kanske en lite anonym åkare, han har ju fått en helt ny tillvaro. Ja. Han är ju liksom kändis i Östersund och alltså, han kan inte gå på lunchkrogen.
Utan han känns som Ida Skille eller
det så? Det kan vara så, jag tänkte inte säga det.
Men... Är det papegojan och går och käkar på
den? Nej, men det är fantastiskt. Och sen så tycker jag det är häftigt här som du säger, det här med att SVT kommer in med sitt sätt att producera. Där Ski Classics har ju ett väldigt driv i utveckling tycker jag mot ett modernt sätt att framföra sport. Och presentera. Men SVT kommer in och har sin vinkel på det och adderar lite kvaliteter. Och jag tycker det har blivit en väldigt bra dynamik faktiskt.
Mycket bättre än vad jag trodde. Alltså, jag var ju lite så här, hur kommer det här bli? Vi gillar ju Discovery väldigt mycket.
Ja, nej, men jag tycker att de har lyckats superbra med det. Och att också kanske att ett Ski Classics har bidragit med att förnya SVT lite. Utmana där.
Vilket land är det störst? Mest tittare? Är det Sverige eller?
Får man inte säga de här tiderna vad vi brukar mest titta. Så jag passar på den frågan. Okay.
Men så, hur mycket tittar det Sverige? Vet man det? Eller kan du säga det?
Ja, men vi ligger mellan 1 och 2 miljoner. Alltså, tittarskap kan man mäta på olika sätt. Ja. Det man brukar kalla, mäta normalt är det man kallar för reach. Det vill säga hur många ser minst 3 minuter. Och då har vi mellan 1 och 2 miljoner varje lopp.
Ja. Är det här mumma liksom en, om du tar ditt...
I Sverige alltså.
Ja, ditt lag 157 öra. Liksom, kan man mäta det? Liksom? Är det bra? Är det bättre? Det är en 200 000. Märker man någon skillnad?
Stefan har ju 2,2 miljoner kunder så det är ingenting mot hans.
Nej, så är det.
Ja, men det är klart att alltså, jag tror ju mycket på det här med relevans och att man måste hela tiden ta nya steg. Och jag gillar ju det här liksom, med att vi passionerat söker mot nya steg och det tycker jag liksom, det här för oss in i mot nya målgrupper och det är superviktigt. Och det är ju jättebra för alla som är engagerade i sporten och sådär. Sen kommer vi ju komma till ett läge där vi måste utmana oss själva i det då så att vi inte står still liksom. Men absolut superbra säsong så långt.
Du, 100 år med Vasaloppet, lite drygt 10 med Ski Classic. Vad tror du om 10 år? Vart är vi om 10 år?
Då kommer tjejerna i egen start, det lovar jag.
Det lovar du nästan nästa år.
Annars är jag inte kvar om 10 år.
Ja, det är så. Då skriver
nej,
du
jag skojar lite. Nej, men det tror jag väl kommer, och det är ett stort steg för dem. För det ska man komma ihåg att det var ju många år som inte damer fick åka.
Ja, det kommer det, den här dokumentären, det är mycket om det där. Det är jättespännande. Ja. Nej, jag förstår att du slåss om det här, om man förstår.
Ja, men jag tycker det är liksom, vi har ju varit, för oss har ju varit två kärnvärden. Vi ska vara green and equal, liksom. Det är dit vi ska. Sen är det mycket att jobba på för oss att bli där, liksom. Men Equal hamnar ju både att vi ska försöka 50-50 på startlinjen då med herrar i teamen. Att alla regler och alla prispengar är förstås det sedan länge nu. Men...
Hur mycket startlinjen nu då?
Sorry?
Hur mycket procentuellt är startlinjen? Hur många...
30 år så har vi rekord. Vi är väl på 30, nu Anton kan ju här Karlsson bättre. Men 37% tror jag vi har damer i åren alltså, nu. Och så är det några event kvar. Det brukar komma in ganska mycket damer på slutet när världscupåkare kommer in också. Men vi ligger någonstans där och det är ju... så måste man ju liksom, det känns omodernt att inte låta elitklassen, man kan hitta en lösning där de kan få åka och tävla mot varandra, det tycker jag.
Ja, jag tycker det är kul det som, och jag vill också ge David lite cred där, för jag skulle vilja säga att det är 2 stycken personer som har drivit liksom den här jämställdheten i skidåkningen, i alla fall som jag ser det, som har stuckit ut, och det är ju David och faktiskt Britta då. Så 2 stycken som har varit verkligen förkämpar i att få det där att hända. Och nu börjar det hända. Det är lite kvar att jobba på, det märker vi. Alla starter är inte riktigt som de ska vara. Men vi är snart där, så jag tycker det är superbra jobb.
Ja, och vi gör ju det. Liksom, det är så naturligt, för vi kan ju bli en större marknad. Det är ju minst lika många tjejer som killar där ute, så det är klart att vi ska ha minst 50%.
Ja, och vi har ju mer att göra. Så nu står vi här 3 gubbar igen, liksom. Alltså... Och vi har ju mer att göra, att vi måste liksom hitta nya sätt att öppna, för det är ju mer än hälften idag utav motionärerna och elitmotionärerna som kommer ifrån tjejsidan. Så vi måste rekrytera och fortsätta där, för där vi är inte färdiga på något sätt.
Nej, det kan man säga. Det är mycket att göra. Du, nu innan du vem vinner dam här?
Damerna?
Ja, det är,
är det både och? Är det? Nej, men jag tror faktiskt att vi får en upprepning på... Med risk då för att vara lite partymålet, så tror jag vi får en upprepning på Tartu.
Får du tippa eller?
Ja, jag får väl, men jag brukar inte ha rätt i alla fall. Nej, men det är klart på damsidan, så jag tror ju på Britta. Sen, jag tror på Lina också, och jag tror på Ida också. Jag tror även på Marit Björgen kan vara, jag tror inte hon, det borde inte vara möjligt att vinna med någon kommer så långt uppehåll, men det man hör är att hon är väldigt bra form. Och trea tycker jag liksom verkligen, med 3-2 så är det väl lätta nästa steg. Så det roliga tycker jag, och fleten har vi inte pratat om heller.
Även om du inte fick tippa så hade du kunnat tippa, för du ser ju i alla fall startfältet.
Nej, men jag tycker att det jag vill komma till här på tjejsidan, så är det 5-6 som verkligen som kan vinna. Och på killsidan så är det kanske mellan 10 och 15 som absolut kan vinna liksom. Så det är ju inte självklart vem som ska vinna på söndag.
Är det liksom i ditt, nu är klart inte så, men alltså... Skulle helst en bing, Tyskland vinna, vore det bra?
Nej,
alltså,
nej,
det spelar ingen roll, det väcker inte Tyskland.
Nej, jag tror inte det finns en quick fix. Liksom, utan, nej, jag vill att den bästa åka, den som är starkast ska vinna. Sen är det som kanske är intressant för världscupen, det är väl att det är en kines som är i finalen idag. Då. Där finns det ju, det finns ju en bra tv-marknad.
Ja, han var ju vass på OS också. Bra, jag tror jag tackar dig. Vill ni säga något mer innan vi ska ta in den största av dem alla och så Thea?
Nej, men jag tycker att vi tackar och glider åt sidan.
Tack, tack.
Tack och bock.
Tack och bock, ja. Nu ska vi ta in Thea och Runar. Vi måste ha lite norskt inslag i en Vasapod också.
Ja, Jag tar den här platsen nu.
Hej Thea!
Hej!
Hur är läget?
Vad?
Hörde du att David hade liksom en av 10 favoriter till att vinna? Du, vad känner du för Vasan? Hur många gånger har du åkt?
2 har jag gått.
Så du har åkt en i samma förutsättningar som vi ska göra nu då? Åka med gubbarna så att säga?
Ja, det har jag.
Vad gillar du mest? Alltså, är det som kommer nu eller var det som var förra året?
Jag tror det som var förra året, när vi hade vår egen start. Då. Man har ju lite mer kontroll och får ju gå sitt eget löp och kan ju kanske samarbeta lite med lagkamrater. Ja. Det blir ju inte så mycket av det när vi går samma gutta.
Hur blir det liksom? För ni kommer stå där och sen så kommer ni iväg. Har man ens koll på att man har tjejerna i första backen eller?
Nej, nästan inte tror jag. Man blir ju... Jag husker att jag gick samman med lagvännerna mi, prövde att hålla följe där.
Ja.
Så det blir ju lite säkert, men det kommer så många gutter på alla kanter tror jag efter vart att det blir vanskligt.
Så det blir som att ta sig upp för första backen och liksom börja liksom sondera vart man är?
Och... Ja, men det blir ju det. Och sekunderingen blir ju på en måte viktig då. Blir det
mm. För jag vet också att man står där i början och tittar alltså det, och så forsar det förbi. Alltså man kan ju, det är ju svårt att veta vart tjejerna är också.
Ja, det är ju
alltså
det.
Alltså även Fosbo står på sidan om liksom.
Ja.
Om vi kollar med den största som Anton säger då, Runar.
Det här tror jag är liksom billigt svårt att få med dem väggen. Liksom. Det är en halv meter skillnad.
Ja, du kommer från Tartu med den fjärde plats. Och jag vet att du sa till mig direkt efter loppet att nu går vi för pallen. Och hur är känslan nu då, Vasaloppet?
Ja, Vasaloppet är ju en god känsla vart enaste år. Och när man ser de spora som finns här nu så är det inte en ulempe att vara störst.
Mm. Skulle du säga att det är någon skillnad nu när du kör för ett svenskt team, Lagrunda 57, så här i uppladdningen inför?
Alltså, nu blir jag ju heja på när jag är ute och testar sig. För så var det en av de där nordbaggarna. Men nu får jag ju faktiskt lite hejar upp och sånt, så det är ju en ändring.
Ja. Ja, och du har varit här i veckan och för den som har sett våra sociala medier så har du och Emil varit och testat lite skidor igår, va? Hur är känslan i spåren?
Jag känner att det går väldigt raskt.
Blir det rekord tror du eller? Kan vi gå för rekord igen?
Ja, det är möjligt, men nu kommer det säkert lite snö sista timmen.
Den nya meteorologen.
Ja. Du, jag tänker på Runar här, han är liksom lite underdog och så här. Alltså, har ni sett på, ni kanske inte har SVT riktigt, har du tittat på SVT på dokumentären Jakob Hårds? 100 år med Vasaloppet?
Ja, lite grann, men inte mycket.
Det är fantastiskt start där. Det första loppet som nu var, då är det någon stor favorit uppe från norr som ska komma och åka. Och då får han 2 kompisar alltså, i en lång resa. Så här. Så de tar med 2 hjälpryttare till honom som de kallar. Så gör de ett lag från Norsjö dagstidning. 1000 kronor blir de sponsrar med. Så åker de ner. Och så den där Norsjö, han är ju favorit, han är liksom och Dalmas, han står ju där och tittar på honom. Han drar iväg en jäkla fart. Och så kommer de till Versberg, han är med sig lite folk där som har hängt på honom. Och där sätter de sig där och äter pannkakor. Och så står de och tittar på honom. Sitter så här i kontrollen, äter och tittar på honom. Och ingen drar iväg. Och då kommer Ernst Alm. Han är ju hjälpryttaren där, han har ju släppt, han var inte så bra. Så han pyser förbi honom, tar en pannkaka och drar. Och det missar ju de andra. Sen åker han ner i skata och vinner. Så han tog liksom chansen där. Och där tänker jag, du är Rune, liksom. Du kanske inte är någon största favoriten som vi kommer på en sån där plan där du sticker när de minst anar det.
Nej, men visst det hade varit spisekonkurrens underveis så hade jag vinnit.
Ja, då blev det kvar längst, tänker jag. Du hade ju satt och klar att äta.
Ja, vi fick ju faktiskt en fråga om just det där av Ida Dahl. Hon var lite orolig. Eller om det var Eddie som inte vågade ställa frågan.
Ja.
När sticker Runar på söndag?
Ja, det är hemligt.
Det är hemligt, ja.
Eddie kom till stugan idag så han inte fått hört den, men det är kun gutta i laget som får vite.
På med TV klockan 8 så kommer ni få se det i alla fall.
Man startar, man ska få se Runar.
Om man ska få se Runar sticker igen.
Du, som norsk eller norrman här, vad betyder det? Vad betyder det för dig? Är Birken större?
Nej, absolut inte.
Och då bor du typ i Birken?
Ja, det är ju hemmebane.
Men där är det största eller?
Det är ju det. Vasan är det desidert största. Jag tror det är liksom långlöpets VM.
Och det var innan du var långåsåkare, var det fortfarande, alltså, vad var det för relation till Vasan alltså, när du var yngre?
Nej, det var ju fortsatt störst egentligen. Jag förlår det är ju egentligen det jag husker. När jag har sett på, hvis jag har sett på Visma och långlöp så är det ju Vasaloppet. Jag tror det är lite för det, jag har ju en pappa och en farfar som har gått Vasan många gånger. Ja, så det är säkert lite därför
också. Går pappa i år också?
Ikke i år, nej. Burde det.
Du då, var det för...
Ja, jag tror det blir slott.
Men det blir jag nu, va?
Ja, det hoppas jag.
Men du, vad har du för relation till Vasaloppet tidigare? Är det, du bor ju ännu närmare Birkenmålet va? Eller ni kanske bor på samma avstånd?
Ja, jag kan gå 3 minuter till duschen efter målgång.
Men är Vasaloppet större eller lika eller Birken? Vilken vart så?
Ja, alltså Vasaloppet har jag inte varit med mig sedan jag var liten. Då var det ju Birken. Pappa, jag husker att pappa reiste på fredagen när han skulle gå Birken och kom igen på söndag och var helt utslitt. Men Vasaloppet hade jag inte någon stor relation till för jag egentligen begynte med langlöp då. Men jag har ju verkligen sett att det är, ja, som Thea säger, VM i langlöp på Visma Ski Classics.
Ja, ni förtjänar, vad tror ni, om vi tittar bara sportsligt, om vi börjar med damtävling, vad blir det för tävling? Eller kanske när ni startar med gubbar och killar, då blir det, då är det bara köra?
Ja, det är ju egentligen det. Det är ju bara att psyka sig upp egentligen och det kommer att gå kämpefort från start. Ja. Mm. Och man kommer att ha lite kontroll, men det är ju bara att den som går fortast från A till B, den vinner ju. Och det, man får ju häng. Det gäller ju att finna någon som går akkurat lite för fort.
Ja, för jag brukar säga det. Det är viktigt att vi inte blir, när vi pratar där, så att vi får inte bli bäst i en klunga. Vi ska vara...
Nej, du måste på en måte nästan vara dåligst i en klunga. Ja, så är det allra bästa.
Samtidigt såg vi ju i Tartu så att det var ju du och Britta som hade mest och kunde haka på herrarna. Känner du att du har kunnat bibehålla den formen och att den har stegrat? Eller hur är känslan nu inför söndag? Jag hoppas den har stegrat.
Jag hoppas ju det också. Ja. Det är det som är målet, att pika formen då, till Vasaloppet. Så är det lite vanskligt att säga. Man prövar att träna en del timmar och så satsa på att inte ödelägga allt för mycket. Och så ska det sägas att vi hade extremt goda ski i Tartu, men laggar prövar att försäkra oss om att det blir det samma på söndag, så... Vi får hoppa.
Ja, Tartu-skidorna, då skulle man nog vara blind om man inte skulle se att de var väldigt bra, de skidorna.
De har lagat låter bli så de ligger kvar orörda.
Vi hoppas på samma. 2023. Och du kom ju trea i Jizerska, tvåa Tartu och ja, men man vill ju inte lägga press, men en första plats hade inte varit så fel va?
Nej, det hade inte varit fel, men... Nej, men pall må ju vara målet. Ja. Jag följer ju, jag blev ju 4 här i fjol. Mm. Utan att ha gått skiren, så när jag har blivit 3 och 2 då, så må ju vara målet att komma på pallen här.
Mm. Men tror du vinner? Om säger en.
Vem jag tror vinner? Ja. Jentene. Britta tror jag.
Vad tror du vinner? Jentene.
Britta.
Mm. Och vi går in på här tävlingen då vi såg ett här 2-1. Extremt fint lagarbete i lagrunda 57 där.
Emil Stack och gjorde jobbet.
Emil Stack och det vi inte såg i tv, det gjorde ju flera av våra herråkare och bromsade klungan. Och tror du det kommer snackas en del taktik här nu i helgen inför söndag i våra team?
Ja, det tror jag absolut. Tartu var ju ett bevis på att det fungerar och jobbar samman som ett lag. Och jag lärde ju lite teamtaktik av Emil här på Vasaloppet i fjol när Anton Karlsson gick av gårde och gruppa mig samman med Emil.
Var du inte arg på han då eller?
Ja, han var ganska förbannad. Så jag huskar den känslan nå i Tartu och prövade att genskapa den för alla de andra.
Mm. Ja.
Och det är klart dig.
Så du vet att hoppade på pannkakorna så vet du vad Emil gör bakom det.
Ja.
Men vad tror du på för vad tror vi på för tävling?
Jag tror det kommer att gå fort från start. Ja. Lite som i fjol egentligen, att alla prövar att vara första mål.
Hur många tror du är? Vi är 9 som heter kvar. Hur många är det en grupp? Eller hur många är det?
Jag tror det är 8 stycken.
Ja. Jag är nog inne på det också, att det kommer bli... Och det här, det ser ut som att det kommer inbjuda till att åka fort. Alltså.
Ja.
Mm. Och på det sättet Gärdalen vann i fjol, det är ju att gasa från Risberg.
Ja, det fungerade det.
Ja.
Och jag har sett 2 gånger allerede nå i Visma Ski Classics i år att det går an att hålla in.
Mm.
Så bara förbereda sig på ett tufft löp.
Och hur är känslan här nu att få komma hit och man ser motionärerna? Förra året så var ni en liten skara som startade tillsammans och nu får vi återse den stora Vasaloppstarten. Hur är känslan kring det stora evenemanget?
Det blir ju en helt annan upplevelse än det var i fjol och nu har man ju sett det då tidigare, men nej, det är ju extra stort då, att få med alla motionisterna. 16 000 på start, det är ganska många människor som står på den startsletten där.
Ja, det är mäktiga bilder där.
Mm. Ja, det gäller att ställa veckaklockan lite tidigare va? Ja. Lite flera bilköer.
Ja, det kommer vi. Det kommer vi. Det är det negativa med att motionären kommer tillbaka. Så kände vi tarret och stod i bilkön en halvtimme. Det hade vi inte gjort på ett par år.
Ja. Och vi har ju även fått in lite tittarfrågor och en av dem som funderar på något var ju det här med vätskebälten som dels Mara pratat om att man ska dricka under loppet och vi har ju då Coxas vätskebälten. Passande nog har ju du det på magen där.
Ja.
Men den frågan som ställdes där är hur ni tänker med vätskebältet, hur ofta ni dricker i slangen för att få i er vätska och sådär.
Det kommer väldigt an på hur fort fältet går egentligen. Pröver att dricka när det är möjligt. Och i vart fall om det är kallt så är det viktigt att dricka ofta då, för att hålla slangen igång så att han inte fryser. Det är det många som har upplevt att starta med 2,5 liter dricka i säcken eller bälte och så fryser det tidigt. Men att dricka ofta, vart 10 minut cirka.
Men det är väl hemligheten, alltså många inte gör. Var tionde minut är jätteofta.
Ja, och det är alltså för dig som står i kö uppover backen så måste du börja dricka allerede då. För hvis den först börjar dricka efter en timme på myra så är det fryst fort. Så börja dricka allerede i köen uppover första backen.
Och man kan väl även säga det med, det finns de här vanliga vätskebältena man får ta av sig och dricka. Men det blir väl inte riktigt att man gör det när man åker, så då är ju den här slangen ett perfekt verktyg, va?
Då slänger staver runt omkring och folk runt där blir förbanna. Ja. Det är mycket lättare att dricka rätt förfra, men sen staker också.
Vad har du för plan? Kommer du byta bälte eller kommer du köra med 2,5 liter från start och hoppas att det räcker?
Jag kommer att köra med 2 liter från start.
Och hoppas att det, eller det ska räcka?
Ja, och så har jag med lite drickelangning underveis. Men cirka 2 liter i bälte kommer jag att köra med och gels på kroppen.
Du Thea, kör du med bälte?
Jag kör med bälte men inte lika mycket dricka för jag måste tissa underveis. Hvis jag går hvis jag dricker för mycket och det blir lite kallt etter hvert där. För du har ju också mycket valg, då måste du tissa på det och det så deiligt. Så då lite mindre dricka men gå med det från start då. Kanske en liter då.
Men du byter inte heller?
Nej.
Alltså det är något vi gör ganska ofta. Eller många av dem är, byter ju. Alltså man kör ett och sen byter man efter halva eller något liknande. Men Vasan är ju ganska enkel för det. För annars är det ofta när vi lägger planen med vätskebältet att här vi kan starta med det om det är, en, eller kan, om det är platt och sen så slänger man i botten av en backe så åker man utan upp och så får man nytt och sådär. Men Vasan i sig är väl inget problem med, alltså det är ganska flatt liksom. Det är ingen fara att dra på bältet så att säga.
Nej, i många andra löp så är det ju att du kanske ska ha en motbacke på en halvtimme och det är ju dumt att ta med sig 2 liter dricka upp. Ja. Men så här är det småbacker hela tiden. Så det är ju att kasta bälte och få nytt bälte så många gånger, det funkar inte helt. Tar lite grann tid att få på sig bälte också. Så kör om man har övd på det, så hvis det går i 30 km i timmen så är det någon sekunder.
Men Rune, du berättade ju i en podd i somras här, innan när du körde själv i Telemark var det då? Det var bältet du hade, det var det och så någon gel, det var det, den energi du fick ha.
Ja.
Har du varit in på sin station och fått plocka någon och kroknat eller?
Nej, det är faktiskt släppt och måtte dricka blåbärssoppe.
Ja, det har
inte hänt. Jag har klart att fått med mig nog energi på kroppen.
Du, för det kan vi också ta. Hur tar ni med er förut? Det ser man på er. Du har ganska mycket grejer på det.
Ja, jag färger att ha ganska mycket. Men, både på startnumret, både upp och nere och på beina. Jag liker att ha det på mig för då jag stoler ju egentligen bara på mig själv för någon gång så kan man ju missa drickstationer, inte se något, inte få tag i dricka, drickeslangen kan frysa, det är mycket som kan gå gärnt, men allt av geller som jag har med mig, det vet jag ju att jag har hela vägen innan.
Och för er som inte har hört det så kör vi dubbelhäftad tejp, eller?
Ja.
Ja, så man så för då kan ni sätta den tillbaka.
Borrelås, ja.
Kardborre, som
det heter. Kardborre, vad heter det?
Borrelås. Ja. Ja. Och med andra materialfrågor som vi även har fått in är ju trugorna och just nu så är det ju stenhårt med vilka trugor skulle ni köra på söndag och vilka trugor tror ni att den här led 5-åkan ska köra på söndag?
Fram till nå i vinter så har jag med kun gått på stora trugor. Rätt och slett.
Och stora trugor menar du när mellantrugan, inte den här
trugan.
Så inte den minsta då. Och det är rätt och slett på grund av att man är helt avhängig av att ha bra stavfäste. Så bara det blir lite grann dåligare så synker så mycket ner så mister den lite grann kraft. Da. Men sånn som det ser ut nå, så er, tror jeg det er mulig å gå på.
Til og med du avveger å gå på liten?
Liten.
Da kan jeg alle... Det er jo hva som hender når 5-6 tusen har gått.
Ja, og hvis det kjøres pistemaskin om morgenen, ja. Så når det er gått 500 stykk, så kommer det til å bli løsere.
Hva tenker du der? For det har kanskje gått mellom 75 og 150 personer når
jeg
kommer.
Hvis det er sånn her, så tipper jeg at jeg går med små trinser. Det tror jeg. Men det er, liksom, det er ikke så stor forskjell i pendelen, synes jeg, da. Om man har den minste eller den ja, medium. Hæ? Så er det jo greit å få sikkerhets skyld. Ja.
Hadde du mer fråga, eller skulle vi tippe her klassen?
Ja, det var en sista fråga. Det handlade om maxpuls. Det finns ju många sådana här elitmotionärer och några under där med som åker runt med sina
pulsklockor
och lever med sin pulsklocka. Har de inte en fru så har de en pulsklocka eller tvärtom. Ah. Vad har ni för maxpuls när ni åker Vasaloppet? Och hur ser pulskurvan ut?
Jag har går inte med pulsbälte så det vet jag inte men jag är ju ganska hög det tror jag i alla fall underveis och speciellt på söndag när vi går samman med gutta. I fjol då så då gick ju inte samman med gutta men jag hade ju jag får liksom sprintpust då och sprinthoste kallar jag det. Och liksom ta i max från start. Det hade jag ju på toppen av första backen i fjol. Jag vet inte vad det står till målet. 87 kilometer, da var jeg sånn, oh no.
Jeg vet, vi kjørte for noen år siden med det der Lars Jung plukket inn Fredrik Bystrøms alle pulskurver under sesong, og da var det jo i snitt under sesong 87% på tävling. Så det er jo høyt. Mm. Og den høyeste oppmette pulsen, det var efter 12 minutter på sloppet, under hele sesongen. Og det er jo någonstans der i båten, ja, toppen av vakken. Så det er fullt ass.
Ja, det er det.
Runa kjører ikke en pulsband.
Nei.
På aldri hent, så den kan inte svara på den frågan.
Nej, vi säger väl som jag pratade med Nils van der Poel i somras, han sa bara släng bort den här pulsklockan och åk och kul.
Nils van der Poel, han slutar idag.
Ja,
han
går det är en annan femma, det får vi ta i nästa podd.
Ja.
Och du var i starten, och hur kommer idag och hur kommer nu de närmsta dagarna se ut för er i teamet?
Det blir väl, jag tror det är många som har tagit vil idag, så blir det ju lite skitesting i morgon och lite skitesting på lördag och så blir det väl go. Vad tror du?
Ja. Det var inte dritt så ut de sista två dagarna.
Ja.
Nej. Har du kört ditt maratonpass igår?
Ja.
Ja, samma upplägg.
Ja.
Kändes bra.
Hardt och först hard intervaller och så gick med tur sista 2 milen.
Var det samma känsla som på informationen där att jag tror att nu förstår jag varför jag slutat som trädåkare?
Ja.
Eller det är samma skit fortfarande.
Ja. 6 gånger 3 minuter är inte morsomt, men det trängs ibland.
Ja, det gör det. Det gör det. Ja, nu ska vi tippa här klassen, sen så klappar vi igen och åker hem.
Ja.
Vem vinner?
Emil.
Ja, Emil.
Nu har alla tippat.
Ja, vad ska man säga själv? Man vill ju säga Emil också.
Ja,
Runar.
Runar, det är alltså det var då.
Ja.
3-2-1 har vi sagt, det sa ju vi redan när du gick i mål.
Du skulle säga här klassen, men du sa Thea.
Ja, jag sa Thea och jag tog samma.
Ja, Runar, ja.
Men det som är spännande i Ski Classics är att det är faktiskt bara Emil som har vunnit 2 gånger i år.
Ja, det är det faktiskt.
Så att det kan vara någon helt nye, det ska ni inte se bort ifrån.
Ta en skräll då. Här ser jag. Ta en ny. Jag såg Langren skriva upp din gamla teamkompis Nordli.
Ja, kan ja absolut. Jag tror att hvis det går en gruppe och ingen har lyst att hente bak, så kan det gå en skräll. Ska han, hvis den ska vi säga en Mikael Gunnarsson då?
Just det. Ja, vi får se. Det är också Lillehammer.
Ja, flyttat till Oslo.
Ah, ja, det vinner han inte. Men du är väl nöjd med det? Eller har du något mer du vill ställa till dem?
Nej, vi tackar så mycket Runar och Thea och önskar er stort lycka till på söndag. Så ska vi...
Du drar swish-grejerna innan vi slänger in här, för jag kunde inte det.
Ja, swish-numret upp här igen. Ni får swisha till Barncancerfonden till den här tävlingen och ni har chans att vinna ett par fina Fischer-skidor. Och
var det varje påbörjad hundring är en lott.
Varje påbörjad hundring är en lott, så swishar ni 10 000 så får ni ju 100 lotter. Nej, det får ni inte.
Jo,
då blir det jobbigt här.
Ja, skit, men mycket lotter får man.
Ja, och jag tycker väl att vi har haft en fantastisk kväll här.
Ja, jättekul har det varit. Ja. Kul att ni har följt oss. Och för er som, ni som har lyssnat nu, eller tittat nu, lyssna imorgon, för du ska ju in och jobba, du är ju tekniker, du tankar ner den här ut på podd.
Ja, och innan vi knyter ihop säcken så har vi ju ändå en fin tittarfråga. Det blir ju väldigt lite fokus på den här mannen. Men det var en som frågade, hur snabb var Anton Jernberg på sin stortid och vad är din främsta placering?
Du, jag tänkte på när jag kom hit. En gång så kom jag här och gled ut för här i en blå huddäckdräkt. Så var jag så jäkla trött, va? Jag skulle dricka där, tror jag. Då fick jag skjuta. Och då svängde jag ut och fick jag kramp som satan på baksidan lår. Det kommer jag ihåg. Så att det var det snabbaste. 27.
27, va? Ja. Och det var ditt snabbaste år?
20. Jag åkte på 3 och... Det var innan fjolåret så var det väldigt snabbt. 3:48.
Ja.
Det är snabbt.
Och om du skulle ge ett sista råd till...
Jag kommer ihåg att när vi åkte till Tartu så sa jag ju det till de här att jag var ju 9 i Tartu någon tiden. Så jag sa ju att alla som inte klarar topp 9 i Tartu får inte åka Vasan. Mm. Det såg på dem innan allihopa, så det var ju dumt.
Säger vi likadant på söndag?
27.
Nej, det är lite för dåligt. Det är lite dåligt, ja.
Ja, det skiter. Jo, det är behagligt. Det är behagligt visst det är topp 27 som gäller.
Topp 27 för att åka Birken. Ja. Ja, nej det går jag inte med på. Nej, så det var det.
Ja.
Men då tackar vi.
Ja.
Så ska vi ladda.
Tack för ikväll.
Imorgon är vi ute och testa skidor. Följ oss på social media som vanligt under helgen. Och ska ni se, vi kommer börja med skidtester imorgon. Vi kommer åka in här från Vasslan och inåt. Och sen så blir det samma sak på lördag. Om inte annat så är det ju 7:45. Mm. På SVT på söndag. Ja. Ses då. Tack för det. Skitkul.
Tack igen.
Tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.